Hej! Du lyssnar på adventspoddarna 2023 i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Maria Lund och det här är min historia. Vad händer med en människa när man utsätts för sorg och kris mitt i livet? När man satsat allt och sen dras mattan undan. Vad hände med mig och hur har det påverkat mina val i livet? Det ska jag berätta för dig. Mitt namn är Maria Lund och jag bor i Vetlanda med min hund Benny. Jag föddes en aprildag i Malmö 1970 och vi flyttade till Vetlanda 71. Min pappa fick jobb på Sapa. När jag växte upp i Vetlanda var jag Mia. Mia Svärd. Och för vissa så är jag nog det fortfarande. Att få växa upp på Hambostigen 6 i Vetlanda, det var ett bra ställe. Och i familjen var det pappa Sören, mamma Birgitta och mina yngre syskon Johan och Anna. Under hela min uppväxt var vi aktiva och med i olika föreningar. Det var Åkon Judung med orientering, Hovetlanda ski och längdskidåkning. Och sen blev det också friluftsfrämjandet med skidskola och utförsåkning. Att arbeta ideellt i föreningar har alltid varit en naturlig del för mig. Och när jag inte själv utövade så hjälpte jag alltid till eller var ledare. Jag gick i skolan i Vetlanda. Först lekis på Fångården med Ingrid Sackrisson på nedervåningen. Efter det så blev det faktiskt gymnasiet. Jag gick lågstadiet på gymnasiet och våran årskull var nog nästan de sista som fick göra det. Efter gymnasiet så blev det Blåbäret, Vitala skolan med avslutning i årskurs 9 och sen tillbaka till Njudens gymnasieskola. Jag tog studenten 1989 i Vetlanda och sen vidare till Erik Dahlbergs gymnasiet i Jönköping. Och 1990 så var det examen efter 4 år i teknisk linje. Jag gick husbyggnadsteknisk linje på gymnasiet. Och att det blev just hus var nog mest för att pappa tyckte att jag skulle gå maskin. Men man vill ju inte följa sina föräldrars goda råd. Det är ju sedan gammal känt. Mitt första riktiga jobb blev på lantmäteriet i Vetlanda som pinnpojk. Ja, vad säger man om det här då? Det var ju inte riktigt min grej. Min hälsa har under stora delar av mitt liv varit upp och ner. Och min första stora sjukdomskris var hösten 90 när jag arbetade på lantmäteriet. Jag fick väldigt hög feber, över 40 grader och hade ont i hela kroppen. Ungefär som influensakänsla. Jag låg hemma så några dagar och sjukhuset ville inte ta emot mig utan jag fick bara rådet att ta Alvedon så att febern skulle gå ner. Till slut kördes jag in till akuten i Eksjö och då blev det väldigt kaotiskt. Mina värden var helt kass och febern fortfarande jättehög. De satte in antibiotika men värdena blev inte bättre. Så det blev mer undersökningar. Man upptäckte då att mitt urin hade gått ut i blodet och jag hade fått blodförgiftning. Där och då var det nära att livet tog slut. Men de upptäckte att min urinledare till höger njure var igensatt och troligen missbildad ända från födseln. Efter sjukskrivningen i 2 månader och med en slang in i höger sida till njuren och med en kateterpåse på benet så fick jag göra en njurplastikoperation. Det var 6 år mellan min operation och den tidigare njurplastikoperationen på Eksjö lasarett. Men läkaren fixade en ny urinledare och jag lever idag med en sämre och lite missbildad höger njure. Eftersom pinnpojksarbetet inte var min grej så sökte jag andra jobb. Och 91 flyttade jag till Eskilstuna och började arbeta på fortifikationsförvaltningen. Fortifikationsförvaltningen byggde och förvaltade byggnader, byggde infrastruktur och bergrum åt försvaret. Att få jobba med försvarsbyggnader var jättespännande. Och jag träffade väldigt många intressanta personer under de här åren. Och fick även möjlighet att resa över hela landet. I Eskilstuna träffade jag även Urban och vi gifte oss 95. Vi fick tillsammans 3 pojkar, Filip, David och Jakob. Och alla är födda i Eskilstuna. Jag är en väldigt hemmakär tjej och min hemlängtan var stor. 2000 gick flyttlasset till Vetlanda och Östanskog. Och att bosätta sig i Östanskog tog ju faktiskt lite emot när man är uppvuxen i Folkets parksområdet. För det här är ju en förort och barnen skulle gå i Tomaslundsskolan. Alltså när jag växte upp, då var det ju våra motståndare som gick på Tomaslundsskolan. Tomaslunden och Blåbäret tävlade alltid mot varandra. Men det visade sig att det var en väldigt bra plats att bo på. Nära till skogen, vattnet och till en väldigt bra skola. Och vi fick många fina grannar och kompisar till barnen. När vi flyttade till Vetlanda började jag arbeta på ett husföretag. Detta var 2001. Det var tuffa tider för husbranschen och uppsägningarna kom samma höst. Verkligheten ser ju ut på det här sättet. Företagen måste anpassa kostymen efter marknaden och förutsättningarna. Det tråkiga på detta bolaget var att man som uppsagd blev placerad i en egen korridor. Medan personalen som skulle vara kvar åkte på kick-off och hade trevligt. Det här kändes ju väldigt tråkigt och ledsamt. Och situationen som jag hamnade i där väckte någonting i mig som jag senare i mitt yrkesliv såg samband med. Det som hände då på detta husföretaget tog mig vidare gällande mina egna personliga värderingar. Men när en dörr stängs så öppnas en ny dörr och jag började åka till Nässjö. Jag började arbeta på Banverket Industridivisionen. Det slog sedan ihop med Banverket Produktion. Under min banverkstid började också min utvecklingsresa inom ledarskap och chefskap. Och under mina år i järnvägsbranschen fick jag en mängd utmaningar. 2002 när jag började där hade jag ett gravvik för att sedan bli gruppledare för konstruktionsavdelningen. Befattningen ändrade sig sedan till att heta konstruktionschef. Det var min dåvarande chef Arne. Han såg min kapacitet och trodde på mig och gav mig möjligheten att prova ledarskapet. Tack snälla Arne för att du satsade och trodde på mig. 2008, när industridivisionen och produktion var ihopslaget, så blev jag teknikchef. Och då skulle jag arbeta med produktutveckling. Jag fick även nu möjligheten att resa över hela landet. När jag jobbade på Banverket blev jag även facklig representant för ett SACO-förbund, Trafik och järnväg. Du har ju säkert förstått nu att jag är ju en tjej som gillar att påverka. Och nu fick jag ännu mer möjligheter till det. Men jag fick också möjligheten att göra så att mina kollegor och medarbetare hade en bra arbetsplats att gå till. Och det jag berättade om innan, min erfarenhet på husföretaget, hur illa de behandlade personalen och hur dåligt man mår när man hamnar i utanförskap. Detta jobbade jag för att ingen skulle behöva uppleva när jag var med i dialogen. Inkludering och samhörighet är viktigt för alla människor. Att man ser varandra och lyssnar på varandra. 2010 i januari slutade jag min tjänst på Banverket. Jag var då tillförordnad produktutvecklingschef. För 2010 flyttade nämligen min del av jobbet till Solna och Banverket bolagiserades och blev Infranord. Att flytta till Solna var ju inget alternativ för mig för jag hade ju mitt liv i Vetlanda. Men även nu så öppnades en ny dörr. Men för att öppna den dörren så ringde jag till en vän. Och jag hamnade på Skanska som projekteringsledare. Skanska var en bra arbetsplats på alla sätt. Men insikten kom till mig väldigt snabbt. Att jag vill ju vara med och köra tåget när jag jobbar. Jag vill ju inte bara åka med. Så efter en kort tid sökte jag ett nytt jobb. Och kom till Sävsjö kommun som förvaltningschef på tekniska förvaltningen. Det här var ett väldigt roligt och utmanande uppdrag för mig. Inom förvaltningen fanns Gata Park, fastighet, vatten och avlopp, renhållning, skog, kost och lokalvård. Och jag trivdes jättebra på den arbetsplatsen. Många bra människor och vissa av er umgås jag fortfarande med. Som person är jag väldigt riskmedveten och jag gillar också säkerhet. Och under tiden i Sävsjö fick jag möjlighet att även bli säkerhetschef för Sävsjö kommun. Och att få inblick i krishantering, risk- och sårbarhetsarbete, det är jätteintressant. Det är ju inte för intet som jag alltid har med mig med resebrandvarnare när jag är ute och reser. Alltså man vet ju aldrig när det kan behövas. Trafiksäkerhet är också en del som jag har arbetat med och 2013 blev jag invald i NTF-styrelse i Jönköpings län. NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Och under min tid i NTF så var det landshövdingen som var ordförande. Och de övriga i styrelsen var olika kommunalråd och politiker från kommuner i Jönköpings län. Men även representanter från åkerier, polisen och länsförsäkringar. Jag slutade mitt uppdrag i NTF styrelse 2022. Att vara med i NTF slöt en annan cirkel för mig. För när jag var liten så lyssnade jag på skivor med Anita och Televinken. Och de försökte ju lära alla oss barn trafikvett. Att jobba i den kommunala världen, den demokratiska branschen, det är häftigt. Att få vara med och påverka samhällsutvecklingen för människor som verkar och lever på platsen, det blir på riktigt. När jag började i Sävsjö funderade jag över vad mina värderingar är. Vad vill jag stå för som person? Värderingarna som jag satte 2010, ärlighet, ansvarstagande och ödmjukhet, har följt mig sedan dess. Under min tid i Sävsjö så förändrades mitt privatliv drastiskt. Min man Urban drabbades av en allvarlig stroke den 1 januari 2012. Jag hittade honom liggandes på golvet när jag gick upp på nyårsdagen. Han kunde då inte prata, röra sig och livet blev kaos. Urban var 47 år och jag var 41. Vi var mitt i livet. De kommande 3 månaderna befann sig Urban på sjukhus. Vi var i Eksjö, vidare till Linköping för att sen landa in på rehabiliteringen på Rehov. Och när Urban låg i Linköping så fick jag och barnen bo på Ronald McDonald en period. Ett jättebra ställe och det gav möjlighet för barnen att göra egna saker mellan sina besök hos pappa. Det gjorde det möjligt för oss att leva lite vanligt liv mitt i all kris. Under tiden vi bodde där så var både min mamma och min syster med oss. Den första tiden kastades vi mellan hopp och förtvivlan. Ena dagen fick jag och barnen gå in till Urban för att ta avsked. För att nästa dag så fanns det hopp igen. Mina egna känslor fick jag sätta helt åt sidan. Och mina 2 viktigaste funktioner blev som mamma men även som projektledare för Urban. För det var klart att han skulle bli frisk igen. Urban hade tyvärr fått en väldigt kraftig stroke som gjorde honom förlamad i höger arm och hand. Han hade fått problem med höger ben och han hade fått väldigt grav afasi. Då var jag ju väldigt okunnig inom detta området med afasi. Jag tänkte att kan man inte prata med varandra så kan man ju skriva. Men när man får afasi så innebär det att det tar talet. Det tar förmågan att läsa och skriva. Urban var ju även högerhänt och den handen var ju förlamad. Att Urban fick stroke var ingen som kunde förutse. Han låg inte i någon riskzon och det gör att det känns som att det kan drabba oss alla. Innan Urban blev utskriven från rehab så hade hans arbetsgivare och Försäkringskassan meddelat att han blev sjukpensionär. Att han inte kunde arbeta med sina arbetsuppgifter längre. När Urban blev sjuk var han projekteringschef på tekniska förvaltningen i Vetlanda kommun. Att få detta besked, det hjälpte inte Urban i hans rehabilitering. Han blev väldigt ledsen och tappade lusten. När rehabiliteringen på Rehov var färdig, så långt som det gick, och Urban kom hem så fick vi bostadsanpassa huset och vi fick skaffa hjälpmedel som behövdes. Jag som fru blev ju självutnämnd anhörigvårdare och fick sköta rehabiliteringen. Men jag hade ju också en annan roll. Jag var ju mamma och jag skulle sköta hem och hus. Och sen skulle jag orka jobba heltid. Mina helt egna upplevelser är att stödet och hjälpen från samhället var noll och inget. Visst, det finns anhörigträffar. Men de är typ klockan 11 på vardagar och då jobbade jag. Stöttning till anhöriga som har partner som drabbas av sjukdom mitt i livet fanns inte. Urban drabbades även av epilepsi och det är ju väldigt vanligt efter man har fått en stroke. Det blev mycket ambulans och en gång fick även jag ringa efter ambulans till mig själv för jag fick en panikångestattack. När Urban blev sjuk var barnen 17, 15 och 12. Filip gick på friidrottsgymnasiet i Växjö. och David på Mojärdeskolan och Jakob på Tomaslunden. Medan Urban låg på sjukhuset fick jag även resultatet på en utredning som genomfördes på BUP. En av våra söner hade genomgått en utredning och fick diagnosen ADD. Han drabbades även han av epilepsi. Hans epilepsi var dock frånvaro attacker, så det var inte krampanfall. Men det visade sig på lite olika sätt. Att stötta ett barn med diagnos genom skolgången, det kräver väldigt mycket tid, ork och tålamod. Att våga stå upp mot skolan när stödet inte är rätt eller tillräckligt. Man måste orka för barnet. Vi hade naturligtvis några jättebra lärare som jag känner stor tacksamhet till mot än idag. Min son idag med diagnos är en stjärna. Och han går från klarhet till klarhet och han klarar sig väldigt bra i livet. 1,5 år efter Urban blivit sjuk så skilde vi oss. Jag kände att jag var tvungen att välja mig själv. Men att be Urban om skilsmässa var en av de svåraste sakerna jag behövt göra. Men jag gjorde det för att orka. Både för att vara mamma till barnen, men också för att orka med mig själv. Kanske upplevs detta egoistiskt. Eller så kanske du tänker att det var ju klokt val. Men det var det som var mitt val. Och i mina skor, det har ju bara jag gått. Sedan vår skilsmässa 2013 har jag stöttat och hjälpt Urban. Och nu stöttar jag barnen som tar hand om sin pappa. Vi är väldigt nära i vår familj. Vi har mycket kontakt. Och behovet av att veta hur vi mår och veta vad vi är stort. Vi säger ofta att vi älskar varandra. För det är viktigt. För vi vet att livet kan förändras så snabbt. När det gäller sorg så är min upplevelse att den går inte över. Man lär sig leva med den. Man lägger den i sin livsryggsäck. Jag är inte rädd för sorg längre. Och jag har packat om min ryggsäck flera gånger för att den ska bli lättare att bära. För så är ju livet. Det förändras hela tiden och erfarenheterna bär jag med mig. Men erfarenheterna ger mig också många perspektiv på vad som är viktigt och inte. 2015 i augusti så slutar jag i Sävsjö för att börja i Eksjö. Som vd på Eksjöbostäder och Eksjö kommunfastigheter. Åh, vad detta var roligt. Jag älskade mitt arbete och jag jobbade jämt. Min dator var min ständiga följeslagare och snuttefilt. Och min telefon var aldrig avslagen och jag var kontaktbar dygnet runt. Under dessa år i Eksjö fick jag även en del problem med hälsan igen. Och så här i efterhand så kanske inte det var så konstigt. Kroppen var ju slutkörd redan när jag började där. Och jag fortsatte köra jättehårt och brände krutet i alla ändar. Jag gjorde säkert 6-7 operationer under de här 4 åren och det var allt från gallsten, njursten, tog bort livmodern, borttagning av bisköldkörtlar och sen lite karpaltunnel på det. Men var jag sjukskriven och vilade? Ja, när man är sövd då är det svårt att jobba och svara på mejl. Men i övrig tid så gick det rätt bra. Jag var verkligen inget föredöme för de personer som jag var chef för och inte för min familj heller. Men vården som jag fick under den här tiden var jättebra. Tillbaka till mitt vd-jobb. Uppdraget jag fick från styrelsen var att bolagen skulle certifieras enligt ISO 9001. Det fanns väldigt mycket förbättringar som behövde göras och personalen upplevde inte att det var rättvist på företaget. Innan jag började hade vissa förmåner delats ut till en del utan att det var rättvist mellan alla. Att genomföra en jättestor organisationsförändring, ta bort förmåner, det är ju inte populärt. Det gör ont och det blir missnöje. Även om man följer förändringsplaner som ska lyckas så är det ju människor man arbetar med. Och alla reagerar olika. Vi satte en ny vision, affärsplan, vi tog fram handböcker, befattningsbeskrivningar och väldigt mycket mer. Men vi var också tvungna att få kontroll på arbeten som gjordes. Att göra uppföljningar för att kunna styra upp och effektivisera. Och det här var ju för att lyckas med certifieringen. Bolagen hade inte mycket resurser, så jag kontaktade naturligtvis en konsult. jämförde priser mellan två bolag men fastnade för ett bolag från Jönköping. Den här konsulten skulle hjälpa oss med ledningsgruppsutveckling men även hjälpa till med vår omorganisation. Under tiden ledningsgruppsutvecklingen pågick upptäckte konsulten stora frågetecken kring våra anläggningsregister. Som vd var det min skyldighet att informera min politik och beslutet blev att konsulten skulle rätta till felaktigheterna snarast. Bokföringsfelaktigheter vill man som styrelse och vd inte ha. Om vi hade gjort en upphandling hade arbetet med att rätta till bokföringen fått vänta kanske 4-6 månader. Att rätta till våra anläggningsregister tog också väldigt lång tid och det kostade mycket pengar. Men det var klart 2017-18. Beslutet att inte göra en upphandling och gå direkt på att rätta till bokföringen skulle visa sig vara helt fel. I oktober 2019 blev jag kontaktad av en reporter på P4. Hon kontaktade mig via mail. Hon ville specifikt ta ut fakturor från den här konsulten vi hade använt. Jag blev naturligtvis väldigt orolig, för nu kanske det skulle komma fram att vi hade haft ekonomiska felaktigheter inom bolagen. Och det här hade vi ju inte kommunicerat ut. Jag kallade ihop min politik, men även kommunledningen i Eksjö. Detta för att berätta om arbetet som konsulten gjort och att vi inte kommunicerat offentligt om de här ekonomiska felaktigheterna som vi rättat till. Men jag missbedömde läget totalt. Media var bara ute efter om jag hade genomfört en upphandling eller inte. Att vi hade använt konsultstöd för att rätta till ekonomin, det var inte intressant. Mediedrevet var ett faktum och mitt huvud var det som skulle rulla. Media drev en process mot mig under en lång tid. Och så här i efterhand så undrar jag varför detta var så intressant. Jag är ju bara en vanlig tjej från Vetlanda. Samtidigt som jag blev granskad hände samma sak i Jönköping på ett kommunalt bolag. Användande av konsult utan upphandling. Detta bolag hade köpt tid av konsulten för väldigt mycket mer pengar än vad vi hade gjort. Men här klev styrelsen fram och sa att vi löser det här internt. Vi vet att vi har förbättringspotential. Nu var det ju så att denna vd var ju även en man. Så jag har ju funderat på det här med manligt och kvinnligt. Är det enklare och bättre att offra en kvinna i media? Jag konstaterar att allt som står i tidningen och sägs på radio är inte sant. Sanningen kommer inte alltid fram. För intresset att förminska och slå ner en människa är större. Och rubriker som säljer, det vill man gärna ha. Vad gör då en sån här situation med en människa? Hur mår man och hur klarade jag mig igenom detta? Stöttningen av min ledningsgrupp var fantastisk under den här tiden. Tack så jättemycket till er för det här. Men att ställa sig inför 100 medarbetare och förklara situationen utifrån mig och mitt perspektiv, det var ju bara att göra. Har man ett jobb som vd, ja men man får klä på sig rustningen och sen får man bryta ihop efteråt. Under tiden det här mediedrevet pågick så läste inte jag tidningen. Jag lyssnade inte på radion och jag tittade inte på sociala medier. Jag är en person som är stark. Jag klarar mycket. Men en av de här sista dagarna på väg till Eksjö så kom tanken. Är det idag jag ska köra av vägen och krocka med ett träd? Bara få ett snabbt slut på det här som gör så ont. Det var en tanke som kom. Men jag klarade att få bort den. Men ibland kommer den tillbaka som en påminnelse. Att även jag som är så stark kan få sådana tankar. Och det är ju jätteskrämmande. Jag har ju så mycket att leva för. Men jag tappade helt fotfästet. Jobbet som jag hade offrat allt för under 4 år för att göra alla nöjda. Styrelsen, personalen. Det bara försvann. Vem var jag nu? Jag var ju Eksjöbostäder och kommunfastigheter. Jag hade ju gjort 1000 bra saker och några fel. Men när allt kommer till kritan så är det ju roligare att lyfta skiten än att lyfta det som blev bra. Den ångest som jag drabbades av gjorde så ont i hela kroppen. Det skär som knivar inombords. Jag har ju ändå upplevt rätt mycket smärta efter mina operationer och att jag har fött barn. Så smärta är ju inget nytt. Men ångestont. Alltså det gör ont på ett helt annat sätt. Panikkänslan när man ska gå ut och träffa folk. Vad pratar alla om? Vad skulle jag säga? Men hur skulle jag gå vidare? Jag hade ju fått sparken. Och min självkänsla, den var ju helt borta. Jag fick flytta hem till mamma och pappa under en tid. De såg till att jag åt, att jag gick upp ur sängen, att jag tog mig ut i skogen, att jag bara fortsatte gå framåt. Under denna jättejobbiga tid så var det väldigt många människor som hörde av sig till mig med pepp och kärlek. Och här är jag ju väldigt tacksam att jag känner så många bra människor som vet vem jag är, vem Maria är och vad jag står för och kan. Efter en vecka hemma så kom det ett meddelande via Messenger. En kille vid namn Patrik Kantby. Han undrade om vi kunde höras av om ett jobb han hade. Jag kollade med mamma och pappa om det här ännu var en person som ville skoja med mig. För det hade kommit väldigt mycket elaka meddelande via Messenger under den här perioden. Jag svarade naturligtvis Patrik och på den vägen gick det. Jag fick arbete på Nässjö affärsverk som energichef. Jag började där 1 januari 2020. Det tog tid för mig att läka. Hitta tillbaka till min tidigare energi, min tro på mig själv. Men jag fick rätt stöttning, bland annat av Patrik, men även av mina kollegor. Jag fick förtroende. Jag fick gå på coachsamtal och jag lyckades. Idag är jag så tacksam för mitt jobb. Tacksam för min chef Patrik, mina kollegor, mina medarbetare. Och jag verkligen älskar mitt jobb. Men skillnaden denna gången är att jag är inte mitt jobb. Patrik och jag är överens om att min fritid är viktig. Och den har en helt annan plats i mitt liv nu än vad den hade tidigare. Och på min arbetsplats finns det väldigt mycket omtanke. Och det trivs jag med. Men vad gör jag med tiden när jag inte är på jobbet då? Nu när jag har fått fritid? Att umgås med min familj och mina vänner är en stor och viktig del. Men man kan ju göra så mycket mer än att umgås. Träning kanske. När jag fyllde 50 för några år sedan så fick jag en utmaning av min familj. Jag skulle åka Halvvasan. Just då kändes det ju mer som ett straff än som en present. Men det blev jättebra. Jag har ändrat mina vanor. Jag tränar nu flera gånger i veckan på friskvårdscenter. Och jag har precis gått en nybörjarkurs i paddel. 2024 är det dags för nästa Halvvasan för mig, mina syskon och våran pappa. Har handlat nya skidor och min alltid ständiga materialare, min pappa. Han har uppdraget att valla perfekta skidor till mig den 27 februari nästa år. Föreningsliv och ideellt arbete har alltid varit viktigt för mig. Och under våren i år började jag fundera på om jag inte skulle engagera mig i någon Vetlanda förening. Vidga mina perspektiv, lära mig nya saker, lära känna nya människor. Men även bidra till föreningslivet i Vetlanda. Så när frågan dök upp från valberedningen i Skirö om jag ville bli deras nya ordförande så kom den ju precis vid rätt tillfälle. David har ju spelat bandy sedan han var 6 år och han är även aktiv nu i Skirös A-lag. Så varför inte Skirö, tänkte jag. Jag tackade ja och det känns ju jätteroligt och spännande. Jag vet ju inte vad det här kommer ta mig men det känns positivt så här långt. Sen är det ju roligt att det här är en förening med mycket fokus på tjejer och dam. Och jag hoppas ju naturligtvis att mitt barnbarn Julie kommer att spela bandy i framtiden. Och hennes pappa jobbar väldigt hårt på att sälja in det just nu. Och jag känner mig väldigt stolt över att få representera en sån fin förening som Skirö AIK. Jag vill föra vidare till mina barn och mitt lilla barnbarn Julie att de ska delta i föreningslivet. Upptäcka att det är roligt och lärorikt. Man bidrar till utvecklingen där man bor. Man blir en kugge som utvecklar föreningen och människorna som är med. Föreningslivet behöver ideella krafter för att leva och komma framåt. Och staden, Vetlanda och kommunen, vi behöver föreningslivet. Hur går mina tankar kring värderingar idag? 13 år efter jag satte dem. Jo, jag känner att de håller än. Ärlighet, ansvarstagande och ödmjukhet. Men jag skulle vilja lägga till inkludering. Att få vara med och inte hamna utanför, det är viktigt. Vi måste ta hand om varandra. Just under detta året har jag medverkat i ett nätverk. Och för ett tag sedan när jag var medlem i Rampljuset så sa nätverksledaren till mig efteråt att Maria, när du kommer in i ett rum så tar du rummet. Du läser av, du lyssnar in och du har en sån fin ödmjuk pondus. Jag tror att nästan det är den finaste feedbacken jag har fått. Den gjorde mig så stolt och värmde mitt hjärta. Men det gav mig också ett kvitto på att mina val jag har behövt göra och gjort i livet har varit bra för mig som människa. Avslutningsvis vill jag säga tack. Tack till er som finns i mitt liv. Ni som tillsammans med mig skapar minnen. Ni som lär mig nya saker och ni som låter mig lära er nya saker. Vi växer tillsammans, tar nya steg och vi gör livet bra. Men livet kan bli bra på ett annat sätt än vad man trodde från början. Jag vill också säga ett innerligt varmt stort tack till mina fina föräldrar. I glädje och sorg är ni där för mig. Och jag älskar er så mycket. Tack. Jag vill be dig att fira, njuta och leva väl. Och vi får alla jobba på att göra så att alla dagar är glada dagar. Så god jul och gott nytt år. Och stort tack för att just du lyssnade på mig.